Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl. Hej och välkomna. Brukar du säga så?
Nej, men tyckte du var det fel?
Nej, det var liksom så att min DNA-sträng snodde ihop sig ett varv till.
Jag fattar.
Jag var inte alls beredd på det.
Det blev lite för mycket för dig.
Starkt, det är starkt för mig.
Tråkigt. Ja, men hörni, välkomna ska ni vara till en ny vecka i Kribb också, krimpoddarnas tjänst. Idag ska nu är vi här och vi ska ju ge oss på ett ganska tungt ämne idag faktiskt. Ett, enligt mitt tycke, tyngsta ämnen som vi har haft i poddens historia faktiskt.
Ja, men kanske ett av de viktigaste.
Ja, absolut. Dödligt våld mot kvinnor och tjejer, för övrigt.
När du sa att vi skulle ha det, för det här är ju liksom din, vad ska man säga, här är ju du som är faktatung och det är också du som kommer driva det här avsnittet framför dig. Men jag tänkte också, om man tittar på vilka poddar som är som mest populära, som inte är våra poddar, så verkar ju folk älska att lyssna på casepoddar som pratar om Kim och Vilma och Lisa.
Tora och
så. Så då tänker jag så här att det finns ju ett intresse för det. Kanske att man efter det här avsnittet, för jag vet att du kommer prata mer, du kommer prata lite evidens, du kommer prata lite utredning, du kommer prata lite om varför det ser ut så här, lite siffror och så. Kanske att det är det här avsnittet som gör att man står på en lite köttigare bas när man lyssnar på de andra poddarna som mer borrar ner sig i liksom en människas livsöde och misär.
Fan vad fint sagt. Jag hoppas innerligt att du har rätt. Och jag tror att du har rätt.
Ja.
För att man kommer få fakta idag. Tung,
bra,
men viktig fakta. Men du, först lite kort om veckan. Har vi något på veckan som har gått?
Alltså vet du vad, de här sista veckorna, Anna, jag är så här, vad är det för dag? Har jag duschat? Har jag mina småbyxor på mig? Jag har ingen aning om vad som har hänt i veckan, tror jag faktiskt.
Nej, jag kan bara instämma. Det har varit otroligt hektiskt.
Jag har hängt lite med SJ, kanske.
Ja, det har du gjort. Just det.
Åkt. Jo, jag kan säga en rolig sak. Jag har faktiskt varit ute och övningskört med en av våra poddlyssnare som går på polisutbildningen.
Jaha.
Som behövde en ordentlig duvning i fordonsplacering.
Jaha.
Och så att säga, man går ju till Buddha när man behöver vägledning. Och jag är en jävel på fordonsplacering.
Ja, du placerar dig överallt på vägbanan.
När framförallt behövs. Så brukar jag väldigt lätt hitta den närmsta vägen att mörka i kurvan. Men det var roligt, för när vi åkte in då, vi hade ju hittat en landsväg där vi skulle öva. Och då när vi kommer in så visar det sig att exakt samtidigt på exakt den sträckan är jakt. Så det bara dräller ut gubbar med orangea kepsar som satt ju i jakttorn längs hela vägen. Och vi bränner ju fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka.
Kanon.
Tänkte så här,
de måste ju verkligen ha uppskattat er närvaro.
Det finns inte en fyrben, så, alltså mils av sig. Så jag tänkte att jag gjorde också en insats för djuren.
Ja. Jag kan säga bara som helt kort en liten anekdot från gårdagskvällen, så fick min man och son ta till sin tillflykt till studsmattan i våran trädgård. För vi hade en stor älg i trädgården plötsligt. Och de var ute och spelade innebandy på en plan som vi har där.
Jaha.
Helt plötsligt står en älg i trädgården som inte gör minsta ansats till att liksom flytta på sig, utan tvärtom. Han är nyfiken. Så ja. Pappa Dale tvingade upp sonen i studsmattan för att ta skydd.
Jag såg först en stark bild av en älg som hoppade studsmatta. Men jag väljer att behålla den minen, eller vad säger man, minnet av det berättelsen. Nu går vi in i veckans ämne, Anna.
Nu skärper vi till oss och gör det. Mm. Därför att det här kräver lite av oss. Det är ett tungt ämne. Det är tungt även för mig, fast jag läser och studerar och beforskar det här ämnet till vardags. Mm. Och ser det. Jag tycker att det är ett tungt ämne. Men vi behöver göra det. Och det kommer vi också att göra.
Vi backar inte.
Vi behöver nämligen prata om att varje år mördas kanske 14-15 kvinnor i vårt land. Med viss variation från år till år. Av en man som de har älskat, valt att leva med, många gånger skaffat barn med och vikt sitt liv mer eller mindre till. Bara det tycker jag är en otroligt obehaglig insikt.
Mm.
Och det här har ju skett i princip i alla tider. Det har vi känt till. Vi har också lagt stora resurser på att försöka bekämpa detta våld. Både det dödliga och det icke-dödliga våldet mot kvinnor. Men lyckas så där faktiskt.
Varför?
Jag kommer återkomma lite grann till det. Vi har lyckats i vissa avseenden. Det dödliga våldet har minskat mot kvinnor sedan 90-talet. Men när vi tittar på det icke-dödliga våldet så finns inte mycket som talar för att vi har lyckats särskilt väl.
Nej, okej.
Tyvärr. Det finns en del forskning nu från senare tid, faktiskt även svensk sådan, vilket är otroligt bra och viktigt. Mm. Det behövs verkligen. Och jag vill redan nu faktiskt slå ett slag för att Aftonbladet har gjort någonting jättebra, tycker jag, i den här frågan. De har belyst dödligt våld mot kvinnor sedan, jag tror det är typ 2009. Där de ger alla dessa kvinnor en röst, ett ansikte och ett öde. Men det är viktigt, vi får inte glömma detta och dessa kvinnor. Alltså, vi har ju pratat återkommande i podden om det dödliga våldet i liksom mer generella termer. Och det är ju egentligen, alltså allt dödligt våld är egentligen ett könsbaserat fenomen. Vi vet ju att dödligt våld företrädesvis utövas av män mot andra män. Män är, män är oftare offer, men också oftare misstänkta och alltså förövare.
Mm.
Men när det gäller det dödliga våldet mot kvinnor så känner vi också till att kvinnor lever som farligast med en man i nära relationer, gäller det dödliga våldet, till skillnad från män som utsätts för dödligt våld, som ju oftare sker av en helt obekant, inte sällan i liksom den kriminella miljön och så vidare. Det är alltså 6 gånger högre risk, ska också sägas, att en kvinna utsätts för dödligt partnervåld än en man. Och det här omnämns ibland som femicid, alltså kvinnans kön är egentligen utgångspunkten för det dödliga våldet. Hon mördas för att hon råkar vara kvinna till en man som hon har eller har haft en relation med.
Det här tycker jag är väldigt deppigt. Ibland när jag föreläser om liksom säkerhet och trygghet och folk säger så här, men gud, snart vågar man inte gå hemifrån längre. Alltså, jag försöker alltid balansera det med att de allra flesta föds, lever och dör utan att överhuvudtaget bli utsatt för hot och våld. Men ibland så när den diskussionen blir som onyanserad, så här, men ska man inte kunna röra sig, då brukar jag dra till det. Ja, du är ju för sig kvinna, det farligaste stället du kan vara på är hemma.
Ja, och det är
med din man.
Ja.
Så att säga, ja, för att ge lite så här, folk som slutar jogga, de slutar gå där och slutar gå där. Man bara, ja, fast om man som kvinna dör av dödligt våld, då kommer du göra det i ditt hem, inte på stadens torg.
Det är i alla fall det mest sannolika, faktiskt.
Ja.
Och när vi pratar om det här så behöver vi också reda ut vad vi menar juridiskt, vad är dödligt våld? Alltså vi pratar om kriminaliserade former av dödligt våld, såsom mord, dråp eller misshandel eller grov misshandel och vållande till annans död.
Mm.
Det här drabbar alla åldersgrupper, alla kvinnor i alla åldersgrupper från ung till gammal riskerar att utsättas. Det sker också i såväl olikkönade som samkönade relationer. Så en kvinna kan absolut mördas av en annan kvinna, men det är mer ovanligt än när en man mördar en kvinna i en olikkönad relation.
Jag förstår.
Jag gick in och tittade lite grann hur statistiken ser ut. Det kommer lite siffror här nu. Jag ska försöka göra det här så... Vad ska jag säga? Det är aldrig kul med siffror
luftigt.
Egentligen. Luftigt, bra, bra. Alltså vi börjar med att ungefär 23 000 ärenden alltså inkommer till polismyndigheten varje år och det rör då mäns våld mot kvinnor. Då måste vi förstå att av de här 23 000 så utgörs den största andelen av lindrigt våld. Alltså misshandelsbrott och hot och ofredanden vad det kan vara. Men vi måste också förstå att de här 23 000 utgör liksom den lilla, lilla toppen på isberget. Det här som vi ser över ytan.
Mörkertalet måste ju vara gigantiskt.
Det är gigantiskt. Det finns siffror som föreslår att mörkertalet är kanske någonstans runt 95%, Lena Ljungdahl.
Mm.
Alltså det är 5% som kommer till vår kännedom. 2022 så inkom drygt 4 500 grova våldsärenden till myndigheten totalt sett. Och av dessa så var ungefär hälften grovt våld i nära relation. Och tittar vi på uppklaring så är den skrämmande låg. När det gäller brott i nära relationer så ligger den på ungefär 20%. Detta trots att vi i princip 100% av fallen vet vem som är förövare.
Men ja. Jag antar att du kommer till så här, hur man ska kunna få en högre uppklaringsprocent. Vad skulle krävas? Ja, jag antar att du har svaret.
Vi kommer prata om det på slutet.
Bra.
Däremot när det gäller just det dödliga våldet då, så har vi faktiskt i Sverige en tämligen hög uppklaringsprocent och den ligger på över 95%, vilket ju ändå får anses vara positivt. Och när det gäller då det dödliga partnervåldet mot tjejer och kvinnor så har det minskat ända sedan faktiskt 90-talet. Och fram till kanske någonstans i 2017-2018 med någon 1-2% ungefär per år.
Fråga?
Ja.
Har vi sett några siffror på, för det fanns ju lite farhågor att pandemin och att isoleras med våldsamma personer som gärna lite psykisk press och ekonomisk press, har det kommit några siffror man har kunnat se hur pandemin och det har påverkat våld i hem?
Alltså de siffror som har kommit har varit ganska svårt tolkade, men där vi med säkerhet kan säga är att antalet samtal till kvinnojourer och stödorganisationer sköt i höjden.
Ja, okay, det säger en del.
Så anmälningsbenägenheten kanske inte har påverkat så mycket. Men vi vet inte hur så att säga
utsattheten ser ut. Känslan av utsatthet. Nej.
Precis, exakt. Ja. Och tittar vi på året 2022 så var det faktiskt 23 kvinnor som mördades. Vilket ju då avviker från det jag sa inledningsvis om mellan 14 till 15. Och så att det kan fluktuera lite grann från år till år.
Mm.
Men jag tycker att det kan vara värt att nämna att det här bör jämföras med att 60 män mördades i skjutvapenvåld.
Mm, just det.
Och det innebär att i flera regioner i Sverige så är det dödliga våldet mot kvinnor faktiskt mycket, mycket dödligare än skjutvapenvåldet som ju är främst begränsat till storstadsmiljöerna.
Ja, just det.
Så att om vi nu ska lägga jättemycket resurser på skjutvapenvåldet så är det väl rimligt att vi också gör det riktat mot kvinnor som utsätts av dödligt våld. Och det tror jag för sig vi alla är överens om. Frågan är kanske hur vi ska lyckas med det. Vi kan inte heller, tycker jag, särskilja våldet mot kvinnor och det våld som sker i kriminella nätverk. Eftersom det finns en överlappning här. Har man en våldstendens i ett forum så kan man mycket väl tänka sig att det finns en våldstendens i sin hemmamiljö också. Och att de kvinnor som lever i de här miljöerna är satta under tämligen stor kontroll. Jag killgissar lite grann, ska jag säga. Men jag skulle inte bli förvånad om det ser ut.
Får du, det är din podd. Men jag kommer också nu säga, kanske en provocerande tanke. Jag kommer vara rösten för lyssnare. Jag tror att många där ute nu tänker så här. Att en kvinna som blir grovt misshandlad, lever under det här, kanske till och med mördad, i sitt hem av en person som man på något sätt har investerat i, eller vad säger man, relation.
Ja.
Alltså det enorma sveket versus människor som har, som är med i den organiserade kriminella världen. Alltså, jag vill inte ställa det ena mot det andra, men nej, för mig ter sig jävligt märkligt om man lägger enorma resurser på att få stopp skjutvapenvåldet inom de kriminella nätverken, men inte gör detsamma för helt, låt mig säga, ofrivilliga. Eller jag förstår vad jag är ute efter.
Ja, jag förstår precis alltså, vad du är ute efter.
Vad har de gjort för att förtjäna detta? Ja. Jag säger inte att grabbarna i gängen förtjänade på något sätt. Men kvinnorna gör det garanterat inte.
Jag vet vad jag tror är det stora incitamentet här? Eller argumentet om man så vill. Skjutvapenvåldet kan drabba vem som helst som är ute på gator och torg.
Ja, du menar så. Det kryper in under huden
på alla. Och det dödliga våldet, det sker ju, och nu gör jag musöron, bara i människors hem. Mm. Jag tycker att det är ett fundamentalt jävla feltänk. Ursäkta, nu svor jag också. Men alltså, ditt hem är väl den plats där du har rätt att känna frihet och frid och trygghet om någon plats. Du kan ju välja om du vill gå ut och involvera dig i grov organiserad brottslighet och riskera bli skjuten på kuppen. Faktiskt.
Mm. Nej, jag håller med. Det är nog, folk har, ja, det är bra rantat, men det är, jag tror att folk har lättare att värja sig för ena, för att man ser det inte, det kryper inte under huden. Det här skjutvapenvåldet diskuteras ju i alla forum, överallt, hela tiden, och det är också det enda politikerna och polisledningen pratar om, när man bara, fast
och det är rätt, såklart. Det är ett gigantiskt problem, och återigen, jag håller med dig, Lena, man ska inte ställa de här två otroligt deppiga våldsfenomenen mot varandra, men vi har känt till i många, många, många decennier hur farligt våldet mot kvinnor är.
Ja.
Det är inget nytt fenomen.
Nej. Nej, okej, fortsätt.
Absolut, efter pausen.
Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd. Särskilt välkommen till alla som har hittat oss de senaste veckorna. Idag är det Anna som sitter med ett hårt grepp runt micken. Och kommer att lära er en jävla massa skit som ni borde kunna som medmänniskor och samhällsmedborgare om det dödliga våldet mot kvinnor.
Mm, och tjejer. Jag skulle vilja att vi pratar lite grann om manliga förövare av dödligt våld. Jag kommer också komma in lite grann på kvinnliga förövare av dödligt våld, för det förekommer också. Mm. Om än mycket mer sällan.
Finns det en gärningsmannaprofil?
Både ja och nej. Det är, alltså det finns riskfaktorer som vi kan se återkommer hos de här förövarna. Men det är inte en super, super, super homogen grupp egentligen. Men jag ska dra lite grann ifrån den forskning som finns och vad den anger om detta. Alltså, manliga förövare av dödligt våld mot kvinnor skiljer sig faktiskt ganska mycket från förövare av annat dödligt våld. De här männen är oftare äldre. De har en mer stabil tillvaro med jobb och skjutsa till fotbollsskola och allt vad det nu är. Och de är i mindre utsträckning arbetslösa vid tidpunkten för brottet än män som begår annat dödligt våld. Mm. Alltså det är familjefäder, inte sällan. Hedliga.
Sådana som folk i folkmun kallas för hedligt folk.
Ja.
Hedliga män.
Precis. Ja. Hälften av dessa förövare är inte heller dömda för brott sen tidigare. Och de är generellt, kan man säga, mindre kriminellt belastade än förövare av andra former av dödligt våld. Och bara ungefär 25% av dem har tidigare dömts för våldsbrott. Och det kan man väl i och för sig fundera på. Det kanske snarare reflekterar ett misslyckande. Vi känner ju till att många av de här har ju utövat våld faktiskt mot sina partners innan det dödliga våldet sker. Psykisk ohälsa och ohälsofaktorer såsom depression och ångest och så vidare är ganska vanligt hos de här förövarna, liksom alkoholpåverkan vid tidpunkten för brottet. Men alkoholkonsumtion i samband med gärningarna verkar minska faktiskt enligt de senaste studierna. Suicid i samband med gärningarna sker ungefär 20% av fallen. Alltså att man väljer att ta sitt eget liv efter att man har mördat sin flickvän eller fru eller ex-sambo eller vad det nu kan vara.
Klassas det som ett utvidgat suicid?
Ja, det gör det. Vilket ju är en olycklig benämning tycker jag. Men det är en annan, det är en annan podd. Och alltså jag kan ju nämna bara att det pågår ju en del utvecklingsprojekt och bra grejer faktiskt inom Polismyndigheten. Jag tycker ändå att jag ser att det har fått en svung att belysa egentligen allt våld mot utsatta brottsoffer. Men det som har varit lite på tapeten nu sista veckorna, som kanske någon har hört via podden Kaliber till exempel, det är att det finns, att det pågår ett strukturerat arbete nu med att försöka kartlägga de här högriskmännen. Alltså de här männen som vi tror kanske kommer faktiskt utöva det dödliga våldet mot sina då partners eller ex-partners. Och hur gör man detta då? Jo, man måste utgå från de riskfaktorer som är kända för utövandet av det dödliga våldet i parrelation, eller grovt våld i parrelation, som man sen då tänker skulle kunna bli det dödliga våldet. Och jag tänkte bara dra några såna här viktiga riskfaktorer som sticker ut lite grann. Och då har vi tidigare våld, alltså att man före den dödliga gärningen, om vi nu utgår från de som utsätts för det dödliga våldet, så är tidigare våld faktiskt den absolut främsta faktorn. Och vi vet att de kvinnor som utsätts för dödligt våld, de har ofta utsatts för ett brutalt våld. Alltså de har, det är en sån stor mängd våld så att, ja. Och de har utsatts tidigare.
En reflektion. När du säger saker som att nu kartlägger man folk utifrån riskfaktorer, då har vi några lyssnare säkert som börjar skruva lite på sig. Vad fan, får man profilera människor? Får man kartlägga? Ja, men alltså hur annars tänker du att man gör det, säger jag. Jag vill bara att ni fäller ner era luggar lite grann.
Men vi kan också hänvisa till polislagen faktiskt.
Ja.
För vi måste riskbedöma i dessa fall.
Ja.
Det är inget val vi har ens.
Och ibland när jag utbildar, oavsett om det är i narkotika eller hot och våld eller vad det nu kan tänkas vara, och framförallt när det kommer till riskbedömning, så säger jag att en sak man kan kika på är tidigare uppvisat beteende, oavsett vad det är för typ av beteende. Och så säger jag, då måste jag blixtsnabbt säga, ja, det är ju inte så att tidigare uppvisade beteenden är ett lika med ett kommande. Men det är banne med i de allra flesta fallen en jävligt stark indikator. Och det finns alltid människor som bara, fast vänta, människor kan ändra sig och så vidare. Jag bara, fast nu gör vi ju en riskbedömning. Jag säger ju inte hur det är, utan jag säger att det finns risk att det kommer att vara. Och det jag är fascinerad över hur allergiska människor är att kunna se på en människa, din palett, dina riskfaktorer och så vidare, och bara konstatera att då är du en person som har högre risk för att göra det här. De bara, nej, det är som att de tror att människor är så här måndag hela veckan. Varje dag du vaknar upp så är det tabla rasa, det är blankt blad. Nej, det går inte till så faktiskt. Och det är inte så som Polismyndigheten och andra människor kan jobba, för då skulle man ju alltid vara tvåa på bollen.
Ja, men så, verkligen.
Och då dör kvinnor.
Och jag tycker att man behöver nämna begreppet naivitet i sammanhanget. faktiskt. Ja. Jag tycker det.
Ja.
Alltså, så här, visst, människor kan fatta fel beslut. Det kan bli jättetokigt, ja, och särskilt under the influence, att säga, om du är påverkad av alkohol, allt det här. Men att koppla ett strypgrepp om din partner, att bokstavligen så här, signalera att nu har jag ditt liv i mina händer, mm, jag kan göra slut på dig när som helst. Mm. Kvinnan uppger, jag trodde jag skulle dö av detta. Det kan inte ursäktas med att det där var ett dåligt beslut, eller jag hade en dålig dag. Eller...
I stridens hetta. En vanligt funtad människa gör inte ens så i stridens hetta.
Exakt.
Och, jag är fascinerad över hur att människor liksom värjer sig mot sånt här. Bara för att de vill tro gott i, ända tills personen är död så vill man tro gott om människor.
Det är faktiskt ganska intressant. Och det finns faktiskt svenska studier. Brå har gjort en rapport där man har kartlagt hur vanligt det är att man har utsatts för icke-dödligt våld före det dödliga våldet. Och i en rapport då från 2008 så framkom att ungefär hälften av fallen så hade kvinnan utsatts för våld tidigare av sin partner. Och nu ska vi komma ihåg att med våldsbegreppet så innefattas ju många delar. Det är inte bara det fysiska våldet. Det är sexuellt våld och psykiskt våld och materiellt våld och allt det.
Låter låg siffran. Jag hävdar mörkertal även där.
Ja, jag håller med. Det finns också som lite kuriosa en studie där man tittade på morddomar mellan åren 86 och 2005. Och där förövaren var en kvinna av dödligt våld. Och där framkom att 76% av dessa kvinnor som alltså nu har dömts för att ha mördat sin manliga partner hade själva tidigare utsatts för våld inom ramen för den relationen. Mm-hmm. Det är inte ursäktligt naturligtvis.
Nej.
Men det ger en, tror jag, mer nyanserad bild av varför detta kan ske också.
Våld föder våld, den gamla klassiken.
Våld föder våld, och alltså det är ju så, även brottsoffer som utsätts, som är alltså, i, om man säger så här, i fasen när du utsätts för det grova och kanske till och med det dödliga våldet, så kommer ju många att försvara sig också, såklart. Mm. Och därmed också tillfoga våld, och det våldet kan också vara grovt, såklart.
Gud, ja.
Det är inte konstigt.
Det finns ju domar på kvinnor som har levt under extremt våldsamma relationer, blivit utsatta för extremt mycket våld och sen en dag fullständigt tappar det,
ja.
Och hävda nödvärnsexcess. Alltså för att kvinnan använder så enormt mycket våld mot mannen när han en kväll har fyllnat till ordentligt och bara, ja men du vet, topplocket går. Mm. Och då finns det ju liksom såna här domar, både svenska och utländska, så bara såhär, nej men jag slog 468 slag med stekpannan i huvudet på Hasse när han en gång skulle för alla bara.
Mm.
Och då blir ju kvinnan gärningsperson för just så det, klart. Även om det finns ett ansvarsfrihetsgrund förmodligen i de fallen. Men, ja.
Ja men precis. Mm. Separation, en annan riskfaktor. Alltså hot om separation eller att man faktiskt har lämnat, och det dödliga våldet mot kvinnor, alltså det sker 100% av fallen sker inom ett år om man nu har separerat, och 50% av det dödliga våldet sker inom 2 månader från en separation, om det är en faktor så att säga.
Så att, det här diskuterar man på gymnasieskolor. Det här är liksom en diskussion som man har på gymnasieskolor, att flickvänner, när flickvän gör slut med pojkvän, så har de en sårbar period i ganska många fall, och det tycker jag att lärare ska ha lite extra koll på, lite mer skyddsvärt.
Ja,
det är farligt att göra slut.
Ja, men verkligen. Och det här tycker jag är jätteintressant att du nämner, därför att när man tittar på dödligt partnervåld mot tjejer, alltså yngre kvinnor, unga kvinnor, så är separation som motiv otroligt vanligt.
Ja.
Kanske 60-70% av fallen så är separationsmotivet.
Och när du då, för det man diskuterat, när du då har pratat eller lämnat din kille, så kan du inte undvika honom, för ni kommer ses varje dag i skolan.
Exakt.
Så det bör skolan ta lite höjd för.
Och kontaktvägarna är jättemånga och allt det där. Och det händer såklart att även kvinnor, när kvinnor dödar sina makar eller sambos och så vidare, så, så sker det också ibland vid separation. Och där ser man att en bidragande faktor när man analyserat de kvinnorna eller förövarna av dödligt våld är den ekonomiska beroendeställningen. Att du har inte längre möjlighet att försörja dig, helt enkelt.
Okay.
Kontrollerande beteende. Alltså det här som yttrar sig i ett behov av att ha makt och kontroll över din partner. Inte sällan motiverad av svartsjuka. Svartsjuka är otroligt vanligt i de här sammanhangen, även vid det icke-dödliga relationsvåldet. Att det beskrivs att han var svartsjuk på mig, jag var tvungen att redogöra för vem jag hade träffat på väg hem från jobbet, ätit lunch med,
alltså, umgås det är med. Det är en av mina absolut fulaste, alltså det är den egenskapen jag har så mest svårast med.
Mm.
Alltså, man har ju lite så här red flags med människor. Och nu är ju vi den åldern att våra barn dejtar, liksom.
Ja, men det håller med.
Svartsjuka är det fulaste jag vet, alltså. Det, och för det är ju alltid ihopkopplat med kontroll.
Verkligen.
Att vara liksom rädd om sin partner och höja upp den till skyarna, det är en sak. Men svartsjuka är en sån ful del av mänskligheten och en sån jävla turn-off.
Ja, men verkligen. Jag håller verkligen med. Och det är ju en sån här basal liksom värdering i en relation, att ha ett ömsesidigt förtroende. Att bara liksom signalera att jag är svartsjuk, det är ju en faktor som ska få en att lägga benen på ryggen, för det kommer inte bli bättre.
Nej.
Den här kontrollen behöver inte bara vara knuten till svartsjuka, det kan vara fråga om kontroll över ekonomi, att du får lämna över hela din månadslön till din partner till exempel, kanske behålla en 500-ring eller något i plånboken och klara dig på en hel månad. Fysisk kontroll, alltså att man kontrollerar vem man ska få träffa och när och hur och sådär. Och känslomässigt också.
Mm.
Psykisk ohälsa och psykisk instabilitet är en sån här riskfaktor också. Så det gäller både bland kvinnliga och manliga förövare av dödligt partnervåld. Och det här kan ju samvariera med en samtidig drogproblematik eller arbetslöshet och andra faktorer och sådär. Men, och tittar man på forskningen, här finns det ganska lite svensk forskning, men tittar man på det som finns internationellt på förövare av dödligt våld mot kvinnor, så är alltså någonstans mellan 30-57% av förövarna hade eller har en psykiatrisk diagnos. Och det är ju ganska, så här, tycker jag, en faktor som alla som jobbar med dessa män och kommer i kontakt med män med psykisk instabilitet eller ohälsoproblematik och som samtidigt visar tendenser till att liksom ha ett våldsbeteende eller kanske pågående konflikt med sin flickvän eller allt det här, det ska verkligen vara en röd flagga, för att det är så pass vanligt förekommande. Det finns ett gäng såna här riskfaktorer som ofta omnämns i litteraturen. Drog- och alkoholmissbruk har vi varit inne på lite grann. Utbildningsgrad, tillgång på vapen. Finns det skjutvapen hemma i miljön, så är det inte sällan så att det också kommer att användas om man nu bestämmer sig för att mörda sin hustru eller flickvän. Pågående tvist kring ekonomi, vårdnadstvist och så vidare. Eller bristande sysselsättning. Det finns ett gäng här som vi inte
fördjupar sig. När du sa utbildningsgrad, är den i låg utbildningsgrad högre risk?
Ja, det kan man säga. Ju lägre utbildningsgrad, desto större representation i gruppen våldsövare av dödligt våld mot kvinnor, förenklat. Om vi tittar lite grann på hur de här gärningarna sker då, så är det ju inte så förvånande ofta i offrets hem eller förövarens hem, ska sägas, eller till och med kanske en gemensam bostad. Och tittar man på tjejer som mördas eller utsätts för dödligt våld, så är det faktiskt vanligare att att tjejer mördas i sitt eget hem eller i gärningspersonens bostad eller på en annan plats än i hemmiljön. Så det, och det speglar väl lite där du var inne på tidigare, att det finns en större mobilitet bland unga människor. De rör sig i liksom större och mer utvidgade miljöer. Ja. Våldsmetoderna då? Ja, det är skarpt våld och strypvåld. Trubbigt våld kan såklart ingå som en del i liksom gärningen.
Jag tror du ska definiera skarpt våld. Jag tror inte att folk...
Ah, såklart. Skarpt våld, det innebär allt sånt våld som sker med ett äggvast föremål. Till exempel en kniv, en yxa, en sax eller någonting annat.
Och trubbigt?
Trubbigt våld är ju då det motsatta. Det som sker med ett föremål med en trubbig eller en trubbig yta. Knytnävar, sparkar, knuffar in i väggar, dra i hår eller vad det nu kan vara fråga om. Tittar man på de här kvinnorna som har utsatts för det dödliga våldet så har de ofta väldigt mycket skador när de anträffas. Och tittar man på utbredningen av skador så finns de oftast runt huvudet, nacken och ansiktet. Och det gäller även för det icke-dödliga våldet. Det riktas...
Alltså, jag får såna här flashbacks till när man har... ett gäng gånger åkt upp till sjukan med kvinnor. Man kommer till ett hem för att det är någon granne som har ringt och bara, jag står inte ut, det är någon som skriker som att det är någon som sticker dem i knivar, och det kanske också är exakt det som har hänt. Man tar med, mannen grips, åker in till arresten, man åker med kvinnan upp till sjukhuset efter lite övertalning oftast. Och sen ska de klä av sig och sen kommer en läkare in och så ska de göra ett rättsintyg. Liksom. När de klär av sig, man tittar på den här kroppen och bara... Men hur kan du stå? Alltså hur sitter dina kroppsdelar fortfarande... Det är liksom bitmärken på ryggen och det kan vara bränn... Fimp, du vet, cigarettgrejer, stora hår, tussar saknas... Alltså du vet, jag kan verkligen minnas att man står och tittar på det och bara så här, nu får jag fan hålla ihop det igen.
Det gör ont i hela kroppen.
Ja, det gör ont i ens egen kropp. Jag känner liksom smärtan i min egen hud. Och de står där så jävla hjälte. Och bara, du vet, står någon okänd man och tittar bara, vänster insida, 2,3 centimeter. Det är sådana där jobb som jag tyckte var fruktansvärda.
Är ju, jag slungas direkt in i den kontext du beskriver, för det är också en extremt utlämnande situation.
Så ovärdigt.
Ja, den är fruktansvärd. Verkligen, jag håller med. Jag vill nämna en sak vad gäller strypvåldet. Du vet att jag brinner lite extra för det. Det är faktiskt så att det är dubbelt så hög risk för tjejer, alltså yngre kvinnor, att utsättas för dödligt våld genom strypning i jämförelse med äldre kvinnor. Det är oftare skarpt våld och trubbigt våld då. Av någon
anledning.
Men
är det den här jävla porren eller?
Ja, jag tror ju det. Jag vill inte säga det, men jag tror det. Jag tror det.
Det finns någon form av porrifiering, att det är liksom det är mer, alltså, fräsigt porren... att hålla på och strypa.
Ja, alltså jag vill ju inte ta ordet strypsex i min mun, för att det är två ord som inte hör ihop. Men vi kan inte blunda för att strypgrepp, strypvåld är vanligt förekommande i kommersiell pornografi som konsumeras av väldigt unga män. Vi kommer inte ifrån det. Och det finns inte, vad jag vet, forskning som skildrar åldersfördelning på män som konsumerar den här typen av porr. Men det kanske är så att liksom gubbar och äldre män, de liksom, jag vet inte, de har konsumerat sin porr liksom. Det är inte där de lär sig...
Fibban i skogen.
Ja, men liksom, jag vet inte. Det, alltså, vi vet ju att pornografin har blivit grövre. Så det kanske inte
jag
är
tror
så konstigt.
Att om unga killar skolas in via porren, så det är ju rätt många unga tjejer som också kollar på porren.
Ja.
Och då ska ju de också då planka kvinnans roll.
Exakt.
Så de förväntas ju tycka att det där förmodligen är
det blir
high
liksom,
fucking life.
Ja, och det blir normaliserat även för tjejer. Oh. Alltså jag kollar ju en del
fan,
på porren.
Fan vad skönt att man är gammal.
Ja. Jag kollar ju en del på porr, som du vet. I syfte att förstå vad det är som händer. Och jag kan ju konstatera att strypgrepp, strypvåld, det är en sak. Men du har slag, du har fasthållning. Det är liksom...
Det är våld. Det är våldscener.
Det är våld. Även verbalt våld. Jag skulle vilja puffa lite grann, för jag har några gånger flikat in skillnaden mellan tjejers och kvinnors utsatthet. Och jag skulle vilja puffa för en jättebra och välskriven rapport. En rapport som Jämställdhetsmyndigheten precis nyligen har gett ut, där man har belyst våldet som yngre kvinnor utsätts för.
Gud vad bra.
Ja, det är så bra tycker jag. Därför att jag tror att gemene man... som i alla fall som jobbar i rättsväsendet, när man pratar om dödligt våld mot kvinnor, så är det lätt att glömma den här gruppen faktiskt tonåringar och upp till 25-26 års ålder. Och här har man då belyst just den här gruppen, vilket jag tycker är fantastiskt bra. Det man fann, det var just, det har vi varit inne på, att separation som motiv är otroligt vanligt när yngre kvinnor utsätts. Strypning utmärker sig som våldsmetod. Och det finns överhuvudtaget en större variation i motiv, i motivbilderna, när yngre kvinnor utsätts för dödligt våld än när äldre kvinnor gör det. Och man tittar också på intag av alkohol och narkotika i de här fallen. Och det är vanligare, betydligt vanligare, att tjejer i jämförelse med kvinnor har intagit, alltså själva, narkotika vid brottstillfället. Väldigt bekymmersam statistik tycker jag.
Verkligen.
Däremot så är det vanligt att kvinnor hade alkoholproblem innan brottet begicks i jämförelse med tjejer. Det är inte så förvånande tycker jag. Nej. Alltså det är olika val av substanser egentligen som kanske skildrar någon slags åldersfördelning. Ska vi ta en liten kort paus igen innan vi går in på lite grann hur man kan förebygga det dödliga våldet?
Ja, det gör vi. Välkomna tillbaka igen, kära lyssnare. Anna ska nu prata om det viktiga arbetet med att försöka förebygga det dödliga våldet mot kvinnor.
Mm.
Hur gör man och varför har vi inte lyckats?
Hur gör man?
Svara genast.
Svara genast. Jag håller på att planera en studie på Karolinska institutet nu som är inriktat på dödligt våld mot kvinnor. Och jag kommer ju samla in en jättemassa data som på forskningsspråk kallas variabler. För att försöka bland annat förstå detta. Och en sak som jag tror är otroligt viktig, kanske den viktigaste faktorn, det är att samhället lär sig att se varningssignaler. Att man tar
De finns ju.
De finns ju. Jag är tittsamtätt in och tittar på Aftonbladets genomgång av dödligt våld mot kvinnor, som jag tycker är otroligt pedagogisk. Och där så har de med som liksom en rubrik, fanns varningssignaler. Och så jag kan säga att i de flesta fall så kan jag konstatera att ja, det fanns varningssignaler. Ja, bara som ett exempel så läste jag om en 18-årig kvinna. Det är ett Örebroärende som jag själv var delvis involverad i inledningsskedet. Och där beskrivs då den här 18-årig kvinna som hon hade praktikplats på en förskola. Hennes dröm var att jobba med barn. Hon beskrivs som snäll, sprallig och morgontrött. En tjej som var tydlig med sina åsikter, stark i sin åsikt. Och hon hade då varit tillsammans med sin förövare, den 4 år äldre mannen, till och från i ungefär 2 år. Den här relationen hade varit stormig. Mannen ska ha varit mycket kontrollerande och svartsjuk. Och det här är uppgifter som har framkommit i dom och så vidare, som har sammanställts. Han hade kontroll över henne, han ringde och han smsade henne hela tiden. Han skulle ha inlogg till hennes sociala medier, han ville veta vad hon var. Det kan man säga. Och fanns det varningssignaler då? Jo, bland annat så har hon berättat för sina vänner att den här mannen var extremt kontrollerande. Och närstående till henne säger sen när de hörs att det ska ha förekommit våld. Det har funnits liksom indikatorer. Jag tog en annan random i, det är hemskt att omnämna dessa kvinnor som så, men Somaye som du kanske känner igen, som har rapporterats väldigt mycket om i media. Hon var ju operationssjuksköterska och var extremt duktig i sitt yrke, beskrivs det som. Hon beskrivs också som varm, trygg och kärleksfull. Hon hade ganska nyligen blivit mamma tillsammans med sin make. Och hon hittades alltså på botten av Saltviken i Stockholm, invirad i en persisk matta som hon en gång har fått av sin pappa. Och då hade hon varit saknad i 7 månader. Hon ströps till döds, sen dumpades hon i havet. Och förhoppningen var naturligtvis att hon inte skulle hittas. Maken anmäler henne sen försvunnen och riggar alltså, det är ett ganska stort rigg för att undkomma straff för detta brott. Och den tilltalade medgav att han vållade hennes död genom strypning och gömde henne i havet, men han menar att han inte ska hållas ansvarig för mord. Fanns det då varningssignaler runt Somaye? Ja. 2017, 2019, 2021 har hon anmält maken för att ha slagit henne. Men varje gång så tog hon tillbaka sin anmälan, vilket man principiellt inte kan. Men hon valde då antagligen att inte medverka. Och hon och maken försökte försonas och så att säga gå vidare. Har det funnits varningssignaler? Ja, det har det gjort.
Det är såklart att det har.
Och det finns också forskning som visar att både offer och förövare av dödligt våld faktiskt ofta har varit i kontakt med en massa olika verksamheter, som till exempel socialtjänsten, hälso- och sjukvården, tandvården. Och det kanske är de verksamheter som i första hand behöver agera. För att när det har nått polismyndigheten, då har det gått för långt, faktiskt.
Jag skulle också vilja säga alla arbetsgivare där ute.
Ja, bra Lena.
Alltså, ta tempen på er anställda. Det är ju, det bör ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet som ni har där ute. Och alla ni som är kollegor och arbetsgivare och så vidare. Får ni en dålig känsla? Jag skulle säga så här, att du kommer inte må bättre när du får reda på i efterhand att du hade rätt. Oavsett om det var att din bästa kollega som var så jävla härlig och trevlig i uppehållsrummet eller vad ni nu håller på med. Och får reda på att den personen har haft ihjäl sin partner. Eller att det är själva partnern och det blivande offret som du liksom har fått. Fan, det är någonting. Och det ska, prata med varandra, stötta varandra. Jag tycker att Sverige lider av en pandemi, hävdar jag och har gjort så många gånger, som jag kallar för någon annanism. Det är alltid någon annans problem. Det är alltid någon annans ansvar. Nej, det kanske är just du som sitter med S-et, alltså.
Ja,
agera på det.
Jag tycker det är så ofta också som jag läser, inte bara när du inte visste dödliga våldet, utan även liksom icke-dödligt våld mot kvinnor, att de beskriver hur jag har varit så trött på jobbet, jag har varit okoncentrerad, plötsligt så blev jag sjuk oftare för jag kunde inte gå till jobbet med skador, jag dök inte upp på möten. Alltså, så många signaler som någon måste reagera på.
Rimligtvis, ja.
Varningssignaler ska vi ta på allvar. Om vi
var
nu ska
lite jävla nyfikna och frågvisa. Vad är det värsta som kan hända?
Exakt.
Att personer känner att det är någon som ser dem.
Ja, men och tycker man att det är så obehagligt att ställa frågan rakt ut, får du stryk hemma eller utsätts du för våld hemma?
Ja.
Ställ frågan, hur mår du? Hur har du det hemma? Hur är det när du och din man bråkar? Blir han våldsam? Alltså, man behöver ju inte rusa in på den jobbigaste frågan att ställa. Det går att närma sig frågan på ett mer bekvämt sätt.
Ja.
Vad behöver göras mer? Jo, Samhället måste bli bättre på att riskbedöma dessa utsatta kvinnor i ett tidigt stadie, inte 4 dagar efter man har gjort en polisanmälan och flytt hals över huvud eller uppsökt en sjukvårdsinrättning. Riskbedömning strukturerad ska göras så fort som möjligt. Samhället måste också se till så att dessa kvinnor får ett skydd som kvarstår över tid. Man kan inte släppa det inom 24 timmar och tro att det här kommer att bli bra, för det blir det inte. Och myndighetspersoner, liksom sjukvårdens anställda, socialtjänsten, måste lära sig riskfaktorer. Att inte hänvisa hem en psykiskt instabil, förbannad, svartsjuk, våldsbenägen, kanske till och med alkoholpåverkad man till en hustru han är förbannad på. Det är rimligt att hitta en annan lösning då, faktiskt.
Absolut. Jag skulle också vilja säga, ni som jobbar med människor på något sätt, kolla om du inte kan få gå utbildning. Det finns ju lite evidensbaserade riskbedömningsinstrument.
Absolut.
Sara till exempel finns det, en patriark heter en annan. Mm. Någon på arbetsplatsen kanske ska ha en utbildning i det här, så att ni faktiskt kan göra en ordentlig riskbedömning värd namnet.
Och alltså, poliser förväntas göra en första riskbedömning av hotbild när man, alltså till och med när man anmäler brott. Det ska ske då. Och den ska vara underbyggd, och sen får den mer strukturerad göras när, så fort det finns möjlighet. Jag tycker också det är viktigt att människor som i sina yrken kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor lär sig att hålla motiverande samtal. Att motivera en kvinna till att söka vård, till att göra polisanmälan, till att bryta upp och lämna, är betydligt större framgångsfaktorer än att, så att säga, anmäla över huvudet och inte ha en motiverad målsägande, faktiskt.
Stötta längs vägen, ja, också.
Ja. Mm. Man behöver också lära sig att se tecken på våldsutsatthet. Det har vi tjatat om i så många år, men det fortfarande så fungerar det inte fullt ut som det ska.
Nej.
Och om jag nu får rikta mig avslutningsvis till politiker, så skulle jag önska att man avsätter precis samma resurser till detta brottsfenomen som till annat dödligt våld som sker mellan män. Och om jag då utgår från min egen yrkesgrupp, så kan ett exempel vara att vi behöver kriminaltekniskt försöka bevisa, spårsäkra och göra det vi kan för att också lyckas nå fällande domar i dessa fall. Det har blivit bättre, men det finns mycket att göra.
Ja, och kanske att man även i domstolen har lite mer kunskap om det här.
Ja, framförallt vad gäller domstolarna. De måste lära sig att förstå våldets natur. Det är ett faktum att vi inte alltid lyckas forensiskt frambringa bevis, eller på annat sätt bevis för enskilda våldshändelser som är kriminaliserat. Däremot så kan vi ofta lägga fram bevis för att hon har inte haft kontroll över sin egen ekonomi. Hon har varit socialt isolerad. Sånt här som inte är nödvändigtvis straffbart. Men sitter man och dömer av de här fallen så måste man förstå vad som händer i dessa kvinnors liv under den tid som den här relationen varar.
Man måste se till helheten.
Tack.
Bra. Tack.
Avslutningsvis så måste vi ändå också puffa för att du som utsätts för våld, har utsatts för våld, eller du som känner någon som har utsatts för våld, sök stöd, polisanmäl, googla. Det finns stödorganisationer. Det finns ganska mycket bra där ute som man kan vända sig till för att få stöd i det här svåra. Mm.
Det kommer inte bli bättre.
Nej, det kommer det inte att bli. Det kommer det inte att bli, tyvärr. Ha,
bra.
Ett peppigt avsnitt, Lena.
Nej, men vad fan, alla avsnitt kan inte vara peppiga. Det var ett viktigt avsnitt, och precis som jag hade en önskan i början, att lite fakta kring förövarna, kring offerna, kring nuläget och vad som ska bli. Det behöver vi ändå bjuda på, i så att det inte bara blir vad spännande Det är som människors fan i mig liv. Det kan inte bara vara göttigt.
Jag gissar att vi kommer få mejl av karaktären inte alla män eller kvinnor utöver också dödligt också våld. Absolut.
Men det har du sagt 48
men
gånger i
avsnittet.
Men
det har vi också faktiskt påtalat att så är det. Men idag vill vi fokusera på tjejer och kvinnors utsatthet. Så fick det bli.
Det är vår podd, så vi gör vad fan vi vill.
Ja, det gör vi dessutom.
Ja.
Du Lena, du har ju en rövhatt att bjuda på.
Ja, det har jag.
Ja, men ska vi ta någon samhällsinfo först, eller?
Alltså det viktigaste är väl ändå att vi har ju en uppesittarkväll.
Ja!
21 december.
Mm-hmm.
Klockan.
Det har vi inte bestämt. Men
låt oss göra det nu.
Absolut. Vad kan vara
känner du?
Jag vet inte, 19? Är det en bra tid?
Ja.
18?
19-27.
19-27.
Nej, men 19 är väl bra.
Mm, det är bra. Det är en bra tid.
Och vi har lite planer för den. Mm. Jag har till exempel jag har hämtat paket som någon poddlyssnare har skickat till oss. Fick jag av Oliver när jag var där sist. Uh-huh. Så det kommer bli paketöppning. Vi har ett bingo mm-hmm. med rätt fina priser av olika karaktär. Vi ska väl summera året kanske.
Ja, vi ska också se in i framtiden.
Ja, och dricka olika
rusdryckjom.
Ja, det är väl sammanfattningen.
Så får det bli. Så får det
på
bli.
Instagram, live.
Yep. Yes.
Mm.
Håll utkik. Där.
Ja, det är typ det. Och Instagram är ju alltså Ljungdahl Inghede. Det är väl det allt vi behöver säga.
Mm. Ja, det tycker jag. Jaha, nu då?
Nu är det rövhatt.
Lenas rövhatt.
Jag var ju i måndags på vårt bokförlag Bookmarks julmingel.
Just det, det var det.
Därför att jag var inne i stan, du skulle ju vara på allt det här men du fick ju så att säga förhinder.
Och det var ju livets stökigaste dag faktiskt.
Ja,
tyvärr.
Det var stökigt för dig. Men jag tog en förlaget. Jag var i alla fall där. Jag tror att jag var där 20 minuter. Och det gills, Anna Inghede.
Absolut, gud.
Ingen kan säga att jag inte var där. Jag är så smart för att jag roterar i alla rum så att alla ska se mig. Så var hon här? Ja, jag har sett henne. Har du sett henne? Ja, jag har också sett henne.
Och sen så säger du typ hej till key liksom, persons. Så
ja.
VIPs.
Ja. Det hände en rolig sak och att jag fick se Bookmarks vår katalog. Nice.
Mm.
Men så var det också en person som kom fram och pratade med mig.
Okej.
Okay. Hoppas inte att den här personen är en poddlyssnare. I så fall kommer jag få skämmas sen. Men den här personen var inget ont i personen. Men den hade en kommunikationsstil som jag avskyr.
Jaha.
Varför måste vissa människor stå så jävla nära en när de pratar?
Ja, de är innanför liksom the comfort zone.
Alltså, och jag har ganska stor... Om du vet den här Dirty Dancing, när de är på trädet. This is my space and this is your space, med så här stela armar. Jag har ju ett ganska, så att säga, stort sånt avstånd.
Ja, det har du verkligen.
Jag fattar grejen med om man är på krogen, att man inte hör eller att det är såligt. Men här fanns det faktiskt både spatialt utrymme. Ja, och liksom en ljud. Det var ju för sig ett härligt liveband där som stod och så här bom, 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 på jättehärligt. Men... Och det leder ju till att jag hör ju ingenting vad människan säger. Jag är bara irriterad. Varför är det så jävla... Och sen är ju också personen var lite längre än vad jag är. Vilket gör att det känns som att jag alldeles strax kommer bli tungkyss. Du vet att någon är liksom nästan på inflygning.
Ja.
Och också så visualiserar jag ju hur liksom mundropparna ramlar ner.
Just det.
I mitt plyte.
De faller ner över det,
Det här resulterar i att jag i stealth mode backar lite hela tiden. Så att vi börjar ju liksom på ena sidan rummet.
Det är som en dans, och, ja, som pågår.
Ja. Och jag liksom, ja, du vet, man så här, sträcker sig och tar ett litet smygsteg där och så ett litet smygsteg där. Alltså att man på krogen hade jag gjort en bågspännare, ja. Bara puff. Du, alltså nu måste du stå längre ifrån mig, ja. För det är mitt rätta jag. Mm. Men när jag är liksom på ett bokming eller så här, julminget, ja, på förlaget, jag vet inte vem han är. Han kan vara inte vd, för det vet vi ju ändå, men det är, liksom, det är inte läge att göra en bågspännare där.
Nej, det blir så.
Det är en författare kanske.
Ja.
Och jag är också otroligt koncentrerad som han pratar danska, så jag är ju så, jag hör ju fragment, det är computer och
det är
hur. Ja, ja.
Cinema.
Och jag backar. Ja,
kino,
computer.
Men alltså, har det här att göra med liksom brist på manners? Eller liksom varför? För jag tänker att de allra flesta ändå tycker det är obekvämt att kliva in i komfortzonen när man pratar med någon. Varför gör vi så? Alltså, hör man dåligt?
Jag vet inte. Hör de dåligt? Ja. Eller är det liksom, ser de dåligt? Så jag är ju här, nu är du 2 decimeter från min näsa. Och så pratar, och jag backar. Och då, någonstans tänker jag att den andra personen borde känna så här, nej men hon vill ha lite space. Nej, han travar på. Så till slut så står ju jag ju med min röv. Alltså jag skulle säga, en av bokhyllorna har ju med 2 stjärtmärken alltså.
Ah, vad roligt.
Jag är ju upptryckt mot hörnet och bara så här, there's no way to run, honey. Och han står ju lutad över mig och bara, computer. Alltså,
Kastanje Mandy.
Ja. Varför kan folk inte ha lite avstånd? En armlängds?
Ja, eller? Det där är en bra fråga. Alltså faktiskt, jag utgår från att den som har sånt där nära avstånd är bekväm med det. Annars så skulle man inte ha det. Jag kan ju helt, alltså, även om jag är löjligt social, så tycker jag också att det är fruktansvärt obehagligt när någon kommer liksom för nära och sådär, man nästan känner vad vederbörande åt.
Ja, men exakt. Jag vill inte ha, jag vill inte ha hettan av din andedräkt på min kind när du står, jag vill inte ha det inte som människor i min egen familj.
På min högerkind, nej. Resten av.
Alltså, jag är inte intresserad av någon. Inte mina närmsta vänner, inte mina egna familjemedlemmar. Var inte så nära mig när du pratar.
Nej.
Jag ser dig ju på avstånd. Du behöver inte stå liksom, i mitt... Det här är ju min... Alltså,
det är min kropp.
Du kan ju tänka att min kropp... Liksom...
Tänk om du hade sagt... Kanske också försökt säga det på danska. Stopp min kropp.
Ja.
Stop
min body. De kör ju bara engelska då och då.
Stop min body. Nästa gång, Lena, jag tycker faktiskt öva lite hemma kanske framför spegeln. Så att jag tänker att du måste säga det liksom med lite tyngd också, så att du verkligen,
ja,
så att han förstår.
Stop min body. Nej, men jag tänker också så här. Jag blir också lite förnärmad av mig själv. För att mitt sanna jag är ju lite mer så här, ursäkta mig, du står skitnära mig. Skulle du kunna backa en halv meter? För jag tycker inte det är bekvämt.
Men
jag
det är
blir
för att
liksom
du också har lärt dig sociala koder. Att man passar sig inte alltid att säga vad
inte
som helst.
Dels att vi var där. På krogen hade jag absolut bara, nu backa undan för fan. Men jag tror också att jag tänker att en människa som beter sig på det sättet är nog en svag, för jag tänker att du är lite lågbegåvad eller att du är lite eftersatt.
Ja,
det
är
på
inte
något
socialt
sätt.
Skillad helt enkelt, tänker jag.
Jag tror att jag har ett motstånd till att vara fräck, för att något fel är det ju på dig som gör att du behöver stå så nära.
Jag tänker så, att det finns en form av så att säga nedsättning hos individen som du
exakt
nu vill.
Någon.
Jag fattar.
Att det bara så här, men vad är det, varför? Jag vet inte,
tänker att den skulle bli ledsen om du, så att säga.
Alltså, det vet jag inte. Men generellt när människor pratar med mig och jag letar efter vindrutetorkan, efter kablagen till att börja, då är du för nära.
Just.
När han börjar treva på höger sida av en imaginär ratt, då är du fan i mig för nära.
Det kanske är det du ska säga, att ursäkta, om du står så där nära, då kommer du snart få spola vätska i ögonen. Att testa.
Ja, jag tycker att det är ett jävla... Och jag framförallt så blir jag förundrad, för jag förstår inte varför. Det är just det.
Nej, men jag tror som sagt det är nästan att det beror på att vi har olika... Men så här, Lena, alla har ju inte samma storlek på sin zon. Det måste vi först och främst bara bestämma.
Nej, men de har ju ingen zon.
Ja, vissa kanske är 5 centimeter. Din är 1,5 meter. Liksom, det roliga... finns... Ja.
Alltså det roliga är att i och med att de kommer så nära...
Ja.
Men jag är ju över 40. Det är nästan så jag måste ta på mig läsglasögonen. Jag blir som en så här, du vet, som när man håller bort mobilen för att se dem. Jag bara, nu är du så nära så att du är jättesuddig. Ska jag säga det? Jag måste tyvärr sätta på mina läsglasögon, för du är så nära så jag ser inte dig längre, ändå... eftersom du är i mitt plyte.
Ja, men det är ändå ett schysst sätt att säga ben om backen. Men så man kan ju till och med ta det ett varv till. Så här, ursäkta, jag är kraftig astigmatiker. Jag tycker det är så obehagligt. Jag ser inte dig när du står. Har du lust att kanske backa en meter? Så blir vårt samtal mycket trevligare. Ja.
Mina ögon funkar faktiskt bäst på 3,2 meters avstånd. Ja. Då ser jag dig knivskarp.
Ja, jag vill inte gå miste om det här mötet.
Och då slipper jag också ha sån här skyddsvisir mot ditt slem. Det är ju perfekt.
Men där har vi det. Nej. Där har vi det.
Nej, men, men så rövhatteriet är ju ni som står nära, men om inte förr så borde ni fatta när den är pratar med backar i panik.
Verkligen.
Följ inte efter.
Nej. Nej, nej.
Nej.
Nej, absolut
det,
inte.
Sluta med det bara.
Ja. Så får det bli.
Space.
Space.
Vi hörs om en vecka.
Ja, men det gör vi.
Tills dess,
härligt.
Tar ni hand om er.
Ja. Kram, kram. Hej då.
Podplay. En del av...